en podcast från Aftonbladet.
Nils van der Poel pallade trycket och körde hem andra guldet till Sverige i detta OS. Men det var stor dramatik ända in i det sista. Makoto, tankar?
Ja, tankar att det var ju verkligen dramatiskt, precis som du säger. Det var ju, hela finalen var egentligen ganska lång väntan för dem med svensk intresse, för att Nils van der Poel körde ju i det sista paret av de tio då, tillsammans med belgaren Bart Swings. Och ja, man satt ju och tittade på tider, man vet inte vad det ger. Allting har att göra med vad den här 25-åringen från Trollhättan ska hitta på. Han som vi har lyft som ett av de absolut största medaljhoppen. Det här guldet som vissa nästan har räknat hem på förhand. För så överlägsen har han ju varit i världscupen. Så överlägsen har han varit under sista tiden. Och så stort guldhopp har han varit på alla sätt. Men samtidigt ett OS. Vi har sett så många gånger att en stjärna som har de förhoppningarna misslyckas. Att någonting ska hända. Och man kände ju, är det en sån dag det ska bli ett OS-silver, som man, såklart det är en jättebedrift, men sett i förväntningarna så var det ju absolut inte det som någon hade tänkt sig. När de här röda skyltarna kommer upp, när de kom upp i början när man såg, då kände man ju ändå att ja, men han börjar ju alltid långsamt, det har man hört och det har man sett också, och kommer igång sen, att han är som starkast på det andra halvan av loppet. Men när det fortsatte vara röda skyltar, och det ibland ökar och sjunker lite och ökar igen, och han inte kommer på de här varven under 29, de som han vill ha och de som han behöver för att komma så högt, då känner man att det här kanske inte går.
Jag trodde det var kört. Halvvägs in tänkte jag, nej, det blir inget guld.
Nej, men det var ju med tre varv kvar så kom det upp en röd skylt och fjärde plats. Och då kände man att det här finns inte på kartan att han hinner i fatt. Men sen är det två varv kvar, tredje plats. Ett varv kvar, andra plats. Och då var det ju kommentatorn där på Discovery som konstaterade att det är klart, han löser det. Jag förstår inte hur han överhuvudtaget vågade konstatera det i det här läget, men ja, det löste han ju också. Han löste under 29 på sista varvet. Han åker in, tar guldmedaljen med 47 hundradelar till godo och gör det han ska. Sen, ja, såklart att det är ju otroligt häftigt sätt han tar det på. Det har varit otroligt dramatiskt. Och det är ett klassiskt OS-guld. Det är ett sånt här OS-guld som vi kommer prata om i efterhand, som vi kommer minnas. Och oavsett vad som händer i resten av de här spelen, kommer det vara ett av de stora ögonblicken som definierar de här olympiska spelen för svensk del.
Ja, jag tror att han själv dock inte heller var säker på att han skulle ta hem det. Om jag fattade intervjuerna efteråt rätt, att han också trodde att så här, halvvägs in fattade inte riktigt vad det var som inte stämde liksom.
Ja, men precis, han tvivlade ju själv. Det har han ju sagt, att han tvivlade själv. Det intressanta med Nils van der Poel och det som gör honom så populär också är att han har ju en helt annan inställning till det än vad många andra har. Det var som han sa, att innan så satt jag och tänkte på vilka sätt jag kan förlora på. Det är ju någonting som många lite idrottare annars, man tänker att nej, men det finns ju inte, att man överhuvudtaget ens tänker förlust i tanken. Nils van der Poel tävlar inte för att han vill ha de största medaljerna, de största framgångarna. Såklart att det är en enorm bedrift och blir bäst i världen. Såklart han är otroligt stolt över ögonblicket och tårarna som rann när han stod där vid blomsterceremonin är äkta. Men han sa också att jag har redan haft min topp i karriären, det jag ville uppnå. Och det är liksom träningstimmarna med vänner, människor han bryr sig om. Den tiden att han älskar att åka skridskor, att han älskar sporten på det viset. Ofta säger ju många det där om man tänker så här, att man bedömer det på olika sätt, men i hans fall så det lyser igenom att det är genuint, tycker jag. Och det är tydligt, ja, såklart det här var den liksom offentliga piken, använder han orden med intervjun med Discovery, och att utifrån sett att det här är det stora ögonblicket, men för honom själv så har det liksom alltid funnits andra värderingar, andra ambitioner också, så att men såklart det är jättestort och det är jättekul, för det är en idrottare man unnar en framgång.
Ja, verkligen. Är det här ett formbesked inför fredag? Hur tror vi det kommer gå på 10 000?
Alltså han är ju stor favorit även på 10 000, men jag tycker inte direkt ett formbesked om man tittar till vad han har gjort tidigare. För att om man bara minns tillbaka ett tag när han skulle jaga för ett år sedan, när han skulle jaga det här världsrekordet som han själv har slagit på den här distansen, ja, då hade han tider som var klart bättre än det som han fick nu, och då lyckades han inte slå det världsrekordet. Det är en ganska rejäl bit upp till världsrekordet som han har slagit, och det var inte allting som stämde, som sagt. Han fick inte den farten han behövde, absolut. Det gick lite långsamt i början, gjorde alltid för honom, men han kom inte heller upp i de här, ja, alltså bara ösa på med varv under 29 sekunder på varandra. Det lyckades han inte göra. 10 000 såklart, han är en superguldkandidat där också. Såklart att mycket tyder på att han kommer att kunna ta hem ännu en guldmedalj. Men man vet inte, det är så svårt att veta i ett mästerskap. Det är så svårt att veta i ett olympiskt spel, för vi ser så ofta favoriter som faller. Det, allting kan verkligen hända. Bollen är rund brukar man säga, men även om det inte finns någon boll så, ja, sannolikt, man vet inte riktigt.
Banan är rund.
Oval.
Banan är oval.
Skridskoovalen är rundad.
Vad tror du?
Banan är rund. Ja,
vad tror du då, alltså, om du får gissa på medalj?
Ja, jag tror att han kommer ta en medalj. Jag tror att han kommer att ta ett guld till, och det är den utgångspunkten man får ha på något sätt, för att så pass överlägsen ska han egentligen vara. Så pass överlägsen har han varit. Han är regerande mästare på distansen. Om jag får tippa så gör det. Men det intressanta, nästan mest intressant med Nils van der Poel är ju frågan, kommer han att fortsätta efter det här? Eller var det här hans sista tävling? Är han nöjd så här?
Vi hörde väl lite delade meningar om det efteråt.
Ja, han själv sa ju skämtsamt när han fick frågan att på presskonferensen där från min kollega Thomas Roth på plats, så sa han ju att ja, jag har ju försökt lägga av 2 gånger utan att lyckas, och vad talar för att jag skulle kunna lyckas en tredje gång? Men tränaren sa ju att jag vet inte om jag kommer att råda honom att fortsätta. Jag vet inte vad han, alltså, vart hans ambitioner ligger, om han vill fortsätta med sporten. För att, han var inne på ganska mycket intressant på den här presskonferensen också, Nils van der Poel, när han sa det att motivation för mig, jag har insett att det är inte någonting som bara kommer, utan jag måste jobba för att ha motivationen. Och då frågade han, vill jag lägga ner den tid och kraft som krävs för att jobba fram den motivationen? Kommer motivationen? Och han har ju uppnått det han vill. Han känner inga krav på att jag måste bli historisk eller att jag måste typ jaga Sven Kramers status, på tal om någon som är en ikon och kanske den absolut mest framgångsrika skridskoåkaren genom tiderna, nederländaren som, han var inte nära idag, men han är ju också gammal och vann sista 5000 meters lopp. De ambitionerna finns inte hos Nils van der Poel. Det är ganska tydligt att det inte är en målbild för honom att skriva in sig i historieböcker på så sätt.
Är det dock det som gör att han kommer skriva sig in i historieböckerna? Alltså mycket att han är mänsklig?
Men det är väl en stor del att komma ihåg att efter Pyeongchang OS 2018 valde han att bara ta ett break. Han liksom gick in i militären, jobbade som fallskärmsjägare där en gäng år, och sen kände han, nej, men 2 år innan, nu är det dags att börja träna igen. Och då, nu pratar vi en kille som går ut och kör sina löpmeter i en jeansskjorta och sen käkar kanelbullar. Kanske inte var kanelbullar, men jag vet inte vad det var. Han har en egen stil, han går sin egen väg. Och det är det här som gör honom så otroligt populär, och att han är sig själv och bjuder på sig själv. Och såklart att det är en framgångsfaktor. Såklart, för honom är det i alla fall en framgångsfaktor.
Han känns otroligt genuin. Och från ett historiskt ögonblick och en historisk, snart soon to be historisk person, hoppas vi väl här då, Nils van der Poel, så hade vi också ett annat historiskt ögonblick igår. Vi ska ta oss över till Jonathan Nilsson som har varit på plats på guldceremonin för Walter Wallberg. Hur stod det till med Walter?
Ja, han är lika glad idag som igår, trots att han bara hade sovit 2 timmar. Han hade somnat 5 på natten tror jag, och firat med Coca-Cola. Så han var på ett strålande humör.
Ja, det kan jag tänka mig. Sa han någonting spännande efter utdelningen? Jag fick en liten tår i ögat när jag satt och tittade på den nästan. Tyckte han det var så fint.
Ja, han sa det själv liksom, att det blänkte lite i ögonen. Han sjöng inte nationalsången, och jag frågade varför. Det var bara för att han var så tagen och ville njuta av stunden liksom. Och så väntar han fortfarande på ett samtal från kungen.
Ja, just det. Brukar det komma till alla?
Ja, han igår direkt efter guldet, en timme efteråt ungefär, så ringde statsministern upp honom. Så han pratade med Magdalena Andersson där, som gratulerade honom. Och efteråt så frågade jag honom om han har pratat med kungen, och då sa han nej. Fan, han måste ju höra av sig. Skriv det, att han måste höra av sig. Och sen fick jag faktiskt ett mejl från hovets presschef som skrev att det är på väg ett telegram. Men Walter hade nog inte nåtts av det än.
Ja, en uppmaning till kungahuset helt enkelt att skärpa till sig.
Ja, precis. Och nu tog ju Nils van der Poel guld, och då var Walter noga med att påpeka att de måste höra av sig till honom först.
Ja, det är faktiskt viktigt ändå. Vi ska hoppa lite grann till triathlonet i morse också, för där var du också på plats. Det blev ju inga medaljer riktigt, men William Poromaa imponerade ju med en sjätte plats.
Ja, det är väl det vi får ta med oss. Hans bästa lopp i karriären. Och han var ju också väldigt glad efteråt. Även om han hoppas på mer. Och det kommer vi säkert få se i framtiden. Men det var ju det stora glädjeämnet. Annars, Kalle Halvarsson kände ganska tidigt att det inte var hans dag den här gången heller. Han hittade väl förklaringen att han har haft en strulig uppladdning, varit förkyld och varit hemma med sina katter, så han har inte kunnat träna på hög höjd, och det kände han av tidigt idag, sa han. Och Leo Johansson gick det också riktigt tungt för, han har inte heller kunnat ladda på hög höjd, så vi ser väl ett litet samband där. Och Jens Burman hade inte heller någon bra dag, men kul för Poromaa.
Ja, verkligen, vågar man. Det kanske är lite tidigt, men jag tänkte säga det finns ingen chans på medalj framöver under OS, eller?
Nej, då... Ja, precis. Men väldigt lovande inför framtiden. Sen får man ta det för vad det är, att det är hans första mästerskap, och bara komma topp 10 är ju riktigt bra, tycker jag.
Det var ju snack om skidorna där igår under damernas. Kan man hoppas på att skidproblemen är lösta för längdlandslaget efter dagens lopp?
Ja, faktiskt. Om vi ska tolka dagens skidor så ser det mycket bättre ut. Alla herrar var nöjda och glada med glidet idag. Så det verkar som att de har fått ordning på det. Och vi pratade ju med sprintdamerna i morse också, och det var någon som var lite orolig så där, men de flesta sa att det är 2 dagar tills vi ska åka, och vi litar på att alla teamet kommer få ordning på det här. De sliter som djur med för att få koll på det här, och det är ju ett herrlopp emellan också, sa de. Och ja, mycket riktigt så såg det mycket bättre ut i herrloppet, så vi får ju hoppas för svensk del att skidorna är i sin ordning nästa gång.
Ja, verkligen, för på tisdag när det är dags för sprinten så borde vi ändå kunna få någon medalj.
Ja, absolut. På damsidan, det har ju pratats lite om en svensk trippel på damsidan, och det hade ju varit fantastiskt om vi skulle ta alla 3 pallplatser, men det är absolut inte omöjligt. Men Maja Dahlqvist och Jonna Sundling är ju favoriter till guldet båda 2. Ja, Maja är väl den största favoriten, men Jonna tätt därefter. Så 2 medaljer kan vi nog ha. Det är en realistisk förhoppning.
Ja, vågar du lova 2 medaljer, Jonathan?
Ja, det lovar jag.
Ja då.
Varav 1 guld.
Ja, såklart. Vi ska gå över lite till imorgon. Är det ändå en väldigt händelserik dag också. Jag har ju väntat på att se Sara Hector. Så det är väl det jag är mest spänd på. Så jag vill egentligen bara kolla med dig om du har någon förhandsinformation inför imorgon, antingen i slalomen eller Big Air eller skidskyttelandslaget, om du har hört något nytt.
Nej, allt ska väl vara i sin ordning, om man säger så. Det har inte kommit några liksom oroväckande besked på något håll, och Sara Hector, hon har aldrig varit bättre i världskuppen, och har väl seglat upp som ett medaljhopp här under vintern, så det ska bli väldigt spännande att se henne i backen imorgon. Sen Henrik Harlå och Oliver Magnusson i Freestyle Big Air ser jag också fram emot. Och så skidskyttet, är det dags att plocka lite medaljer.
Ja, det gick ju så där under gårdagen, så vi hoppas att de kommer igen imorgon.
Mm, absolut. Jag tror att systrarna Öberg, de är taggade till tänderna.
Ja, det ska bli riktigt spännande att se. En sista grej nu innan jag ska släppa dig så att du ska få gå och sova. Det har ju ändå varit en upp- och ner helg och ändå historiska dagar. Vad tar du med dig från den här helgen?
Oj, ja, men det måste vara guldet. Walter Wallbergs guld alltså. Mm. Från att alla här har varit tokladdade att nu drar det igång på riktigt. Nu ska vi plocka medaljer på skidorna och skidskytte. Och så blev det, ja, fiasko får man väl säga nästan, sett till förväntningarna. Inga medaljer, och så kommer Walter och plockar hem inte bara en medalj utan ett guld. Och så är han så där härligt oslipad som bara en 21-åring kan vara också. Så han njuter av uppmärksamheten och bjuder på sig själv. Så det tar jag med mig.
Ja, den förtjänar han också, den uppmärksamheten.
Absolut.
Ja, tack Jonathan för den lilla rapporten från Peking. Vi ska lite snabbt gå igenom vad som hände i övriga sporterna idag. Det var ju fiasko på morgonen.
Ja, snowboardfiasko får man väl ändå säga, var två besvikna svenska herrar efter snowboard slopestyle-kvalet. Sven Thorgren och Niklas Mattsson båda utslagna i kvalet. Det var inte vad de hade räknat med. Fick inte till varken första eller andra kvalåket. Och det var en stor besvikelse i snowboardrampen.
Mm, och sen så nu precis avgjort när vi sitter här. Väldigt stor dramatik i curlingen. Hade man kanske inte förväntat sig, men shit.
Det har blivit, alltså Sverige hade ju läget säkra en semifinalplats här. Men under dagen, men de förlorade två matcher de behövde vinna kanske. Och då känner man, är det kört nu? Man förlorar mot Italien här då närmast med 12-8. En helt galen tillställning faktiskt, med mycket poängstenar åt både ena och andra hållet. Men då har vi ett visst australiensiskt lag.
För de, ja, för nu blir det lite kaos va?
Ja, det är nu det kan bli lite rörigt. Och det är det här som, och med reservation för att man har tolkat reglerna något fel. Det är ju alltid rörigt så här på ett vinter-OS. Men utifrån vad vi har förstått och läst till oss på officiella sidor, så är det ju så att vi i ett läge där två lag hamnar på samma antal vinster i gruppspelet och i curling, då är det inbördes möten som avgör. Och här har ju Sverige då ett problem. För det innebär ju att man har förlorat på Norge, man har förlorat mot Storbritannien, men man har dock besegrat Kanada. Och i och med att man har besegrat Kanada, så om man skulle vara samma som Kanada, så går man ju före, av förklarliga skäl. Men det är ju då så att Australien mötte Kanada, och Australien som har förlorat varenda match i turneringen hittills och verkade vara på väg ur turneringen, för att dubbelparet då Tally Gill och Dean Hewitt hade, ja, i det laget har de fått ett positivt covid-test. Det pratades om att de skulle åka hem och skickas hem från spelen här i morse. Sen ändrade man sig så att de ändå skulle få spela sina två återstående matcher i turneringen, för att de blev så kallade close contacts istället. Och vad gör då Australien? De vinner första matchen för dem. Och sen går de och slår Kanada. De vinner två matcher. Jag tycker en heroisk insats av dem att komma tillbaka från det här strulet och faktiskt vinna två matcher efter att ha förlorat 7 raka innan. Men den segern för Australien, den innebär ju då att Kanada ligger på 3 förluster. Och det innebär ju då att Kanada, om de skulle förlora mot Italien den sista matchen, så är de på 4 förluster och då har Sverige fördel och kan då spatsera om dem i tabellen. Men det är ju så att det är ju 4 lag som går vidare. Det är 4 lag som är framför Sverige just nu. Och Sverige har spelat klart några matcher. Så allting ligger ju andra lags händer. Men det är ju då Norge och Storbritannien som också ligger på 3 förluster, precis som Kanada. De lagen, i alla fall Kanada, måste förlora. Problemet är att de andra lag också förlorar. Alternativt att Kanada inte förlorar och bara Norge och Storbritannien gör det, då är Sverige borta. Men det kan också bli väldigt underliga lägen. Om jag har räknat rätt här nu, så är det ju så att om det är så att Kanada och Norge förlorar sina matcher samtidigt som Storbritannien vinner, då har vi ett läge där det blir trevägsavgörande inbördesmöten. Ja. Det här kommer ju röra bort alla som lyssnar på detta. Ja. Det kan bara säga att det är komplicerat, och det kan bli, teoretiskt sett kan det bli ett läge där man mäter snittet på slutstenarna under hela gruppspelet, alltså längden på puttarna. Det kommer antagligen inte bli det, men det kan bli det. Men det viktigaste är att veta att man håller på Italien i curling imorgon bitti, eller i natt rättare sagt.
Så det blir, och det blir en otroligt lång väntan för Armida De Wall och Oscar Eriksson.
Det blir det. Det blir en väntan och nervös väntan, även om det mesta tyder på att det kan vara färdigspelat i den här turneringen.
Och med den tankenatten så rundar vi av den här historiska öppningshelgen av OS. Du har lyssnat på Studio Peking med mig, Julia Karlsson, och idag hade jag med mig Makoto Asahara och Jonathan Nilsson. Vi hörs igen imorgon.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.